Alla väggar är gula, tak och golv är röda. Den lilla inredning som finns är blank som krom, stolarna består av en sits och ett rör och borden ser rätt så snarlika ut. Vi får mat direkt på en bricka, muggen är likadan som den jag sett förut, men denna gång är det något helt färglöst i den, som smakar gott, nästan som sockerdricka. Maten påminner om en stor biff, men den är mycket porös till konsistensen. Jag får även några salladsblad. Medan vi äter så kommer det fram en annan man och tittar på mig och undrar om man kan få en sådan där eldhållare som jag har. Jag vet inte vad han menar, men min värd talar om att det är min cigarettändare han menar, så han får den sen jag tänt en cigarett. Han tar den och går och sätter sig vid ett bord och försöker att tända den men lyckas inte, utan jag får visa honom. Vi lämnar huset för att återstiga in i farkosten och resa hem till jorden. Då frågar jag om djuren som jag skulle få se. Vi ska visa dem på vägen härifrån. Vi lyfter och ger oss iväg, men bara en 20-30 meter över marken. Vi kommer fram till skogen som jag sett förut, och han ber mig att titta ner. Jag har väl sett många djur innan, men det här slår alla rekord. Det första som jag får syn på är en stor ödla av något slag, 8-10 meter lång med alla regnbågens färger. Den står och äter på ett träd, och där är även andra ödlor i olika storlekar. Lite längre bort får jag syn på något som ser ut som en korsning mellan en elefant och en myskoxe, också ett väldigt stort djur. Jag ser också några fåglar, men de ser helt vanliga ut, ungefär som våra örnar, fast med andra färger. Jag frågar om det inte finns fisk i vattnet. Han ber mig vänta ett slag, säger något åt en av de andra, som går in i ett annat rum. Sen ber han mig titta ner i vattnet. Och där nere ser jag en koloss som ser ut som en val fast mycket smäckrar, och så en del andra fiskar som liknar hajar. Jag undrar om det inte finns smådjur också. Det gör det, säger han, men det är sällan de visar sig, det är endast de stora som inte är rädda. Han säger också att en del av de här djuren har levt på jorden en gång, och det finns fortfarande en del kvar. De håller sig undan, fast förr eller senare upptäcker ni även dem. Nu är vi på väg till orden igen, jag frågar hur det kan gå så fort. Han svarar, dit är inte så långt som ni tror, men ni kan ändå inte ta er hit. Ni kommer att kunna resa till andra ställen som ligger ännu längre bort, när ni har lämnat jorden. Men fixera er inte vid månen, för ni ska upptäcka att det är dömt att misslyckas, utan ta er längre än till Mars istället. Där är förutsättningarna betydligt större att bygga stationer, för att sedan resa allt längre. Till oss kan ni inte komma, men väl till andra. Och ännu en gång, börja leta i er egen historia, så finner ni svaren. Nu är vi framme. Jag frågar om vi träffas igen. Det är möjligt, säger han. Men om jag vill kontakta er och fråga och få råd, hur gör jag då? Använd ljuset och tanken mot stjärnan i triangeln, men använd det inte i onödan, kanske svarar jag. Det var det sista han sa. Sen blev jag utsläppt och nedsänkt i min trädgård, för att se dem ge sig av. Samma sak hände igen. Fyra glödande klot lämnar farkosten och slår ner i marken. Där de försvinner. Jag går in, min flicka sover som han sa. Jag tittar på klockan, den är 5:30. Vår möte med rymdmannen, 1985-03-29. Jag trodde att förra gången skulle vara den sista av mina möten med dessa främlingar. Men nu har det hänt igen och med samma nattliga kallelse som tidigare. På mötespetsen väntar farkosten. Jag kringstrålas plötsligt av ett intensivt ljussken och befinner mig nästa ögonblick där inne. Jag känner inte riktigt igen mig. Rummet ser ut som en stor bubbla, och mittgången grenar sig åt två olika håll uppåt. Ljuset skiftar från blått till grönt, för att nästa sekund vara färglöst. De lustiga småväxta varelserna är sig dock lika, och jag känner igen mannen som jag brukar prata med. Jag ombeds att sätta mig ner på den förvånansvärt bekväma bänken. Jag får en mugg med något slags dryck, samma procedur som tidigare upprepas. Det blir mörkt och jag känner vibrationerna. Tydligen är vi på väg någonstans. Efter en stund blir det ljust i rummet och mannen kommer in. Han sätter sig ner. Och för första gången ser jag något som liknar ett leende i hans ansikte. Jag hade tänkt fråga om en del saker, men innan jag hinner göra det säger han att han vet vad jag vill fråga om. Jag får reda på att sen vi träffades sist så har han och hans familj studerat mig på avstånd, utan att visa sig. Hans familj, tänker jag, det kan väl inte vara de där småväxta. Jag får svar direkt. De är deras motsvarighet till vårt tjänstefolk, och de kommer från en värld som ligger många ljusår från oss. De har drabbats av samma olycka som deleferna och som kan hända även på vår jord om vi inte slutar i tid. Han berättar om explosioner på andra planeter som förorsakats av det vi kallar kärnvapen, men tack vare att somliga ligger långt före oss i rymdteknik så kan de flytta till andra planeter innan de är utplånade. Några av dem har flyttat hit, och andra till andra ställen. Eftersom jag inte tycker om vare sig rashatar eller invandrarförtryck, så måste jag fråga honom, om de här varelserna betraktas som någon form av slavar eller liknande. Men han svarar mig att de är vad vi kallar anställda av honom för att utföra ett arbete som vilket arbete som helst. Det fungerar som på jorden, med den skillnaden att de får sin mesta arbetskraft från andra planeter. Det finns även människor från jorden som arbetar på hans planet, en del av dem är handelsmän. Men han förnekar bestämt att någon inte skulle vara där av fri vilja. Jag frågar honom hur en människa som levt på jorden i många år skulle välja att flytta till ett ställe han inte känner till och lämna familj och vänner bakom sig och kanske aldrig återvända. Ni skriver kontrakt med varandra av de mest skilda slag, säger han. Vi skriver också kontrakt med våra så kallade invandrare, men med den skillnaden att de kan brytas när som helst. Låt mig säga så här, vi gör en överenskommelse med dig att du vill komma till oss för något år, och du godtar villkoren. Du stannar hos oss några år, men vill sen tillbaka till jorden. Du sänds tillbaka och får en ny identitet, men samtidigt så har du glömt allt vad du upplevt och varit med om. Jag frågar honom hur det går till. Hur ska jag kunna komma tillbaka till vänner och anhöriga efter att ha varit borta kanske i flera år? Jag ska berätta hur det går till, säger han, men först så har jag några frågor som jag vill att du ska besvara så sanningsenligt som möjligt. Jag vet redan dina innersta tankar, men jag vill ändå se om jag har rätt. Så ställer han några frågor om mina personliga förhållanden, som jag besvarar så gott jag kan. Han tackar för det jag har berättat för honom, och säger att av de som frivilligt kommit till hans planet så är det ingen som vill att åka tillbaka till jorden. Jag frågar varför jag inte sett någon annan än hans folk och de här småväxta varelserna, när jag varit på hans planet förut. Du har aldrig varit på vår hemplanet. Du har endast sett en rymdbas och en fördärvad planet. Men du ska få se vår planet, men det är långt dit. Det tar 6 dygn för att komma dit, och vi vet inte om du klarar det förrän vi gjort en kontroll av din fysik. 6 dygn, säger jag, det är omöjligt. Så länge kan jag inte vara borta utan att tala om det, och vem skulle tro det? För andra gången ser jag honom le. Våra och era tider är inte detsamma. Enligt er tid så är du inte borta mer än 13 timmar. Det är svårt nog, säger jag. Jag förstår att du tycker det är svårt, men din fru och barn kommer att sova och inte märka något. De sover inte så länge, säger jag. De kan sova ännu längre om vi vill det. Du menar att du skulle kunna söva dem utan att de skulle misstänka något. Är det det som du har gjort förut, när jag varit iväg kortare stunder? Jag kan få dem att sova den tid det tar för dig att besöka mitt hem. När du är tillbaka, sover du också. Din fru kommer att vakna först, så det är ingen som märker något. För att klara resan så måste du dricka cirka 1,5 liter av en dryck du kommer att finna i ditt arbetsrum. Den kommer att göra dig både tyngre och starkare. Men se till att ingen får se dig när du dricker den. Du kanske får lite obehag av den efter någon timma. Men det blir inte mer än magvärk och lite yrsel som går över på några minuter. 1,5 liter, det får jag aldrig ner. Du ska dricka den med en dags mellanrum, 1,5 liter åt gången. Någon dag efter det att du druckit det, så märker du att du andas mycket lugnare och känner dig stabilare. På 4:e dagen efter det att du druckit ur allt, om du då tycker att det inte känns obehagligt på något sätt, så kommer du att finna en liten ask med en ratt på. Ta den och vrid den med sols så långt det går. Sen placerar du den utan någonstans där den inte syns, men med den svarta sidan upp. Nu ska jag lämna av dig, men vi träffas snart igen. Min familj väntar spänt på att jag kommer hem och berättar om vårt möte. De ser fram emot att få träffa dig. En stund senare står jag i min trädgård, för att återse honom ge sig iväg mot den mörka himlen. Jag funderar ett tag över det som hänt. Kan det här vara verkligt, eller är det en dröm? Jag går in och lägger mig, men kan inte sova, så jag stiger upp på nytt och sätter på lite tevatten. Jag tycker det är konstigt att jag aldrig frågat vad han heter. Ska jag ta emot hans erbjudande att färdas genom rymden till hans hemplanet? Eller ska jag svika honom och strunta i allt sammans? Nej, jag tror inte jag kan göra det. Han har ju visat mig sitt förtroende, och han litar tydligen på mig. Förberedelser för långresa, 27 april 1985. Nu ska det tydligen snart ske, det som jag har gått och väntat på flera veckor. En kväll när jag kommer ut i förrådet, mitt hobbyrum, som han kallade arbetsrum, och öppnar skåpet under mitt arbetsbord så står där en mugg och en flaska. Jag vet att det inte är jag som tagit ut muggen, för det är en av mina egna. Bredvid står en saftflaska av plast. I muggen sitter ett papper nerstucket som jag tar upp och läser. Det är så att säga en bruksanvisning om hur jag ska bära mig åt. Jag ska fylla muggen med vätskan i flaskan, och sen ska jag dricka ur en fjärdedel av innehållet, sen vänta 10 minuter, dricka ur en fjärdedel till, och sen de återstående fjärdedelarna med 10 minuters mellanrum. När jag druckit ur allt så får jag inte äta något på 2 timmar. Samma procedur upprepas sedan ytterligare 2 kvällar. Det ska väl sägas, att det var ju precis inte någon smak på drycken. Den påminde om vatten som fått stå ute i solen några timmar. Han hade i alla fall inte riktigt rätt, för jag fick varken någon värk i magen eller någon yrsel. Men jag andades lugnare och kände mig fruktansvärt stark och tung. När allt var urdrucket så tog jag in muggen och satte den i diskmaskinen. Flaskan försökte jag bränna upp, men det visade sig ganska besvärligt. Det blev bara en klump av den som jag lade i soppåsen tillsammans med annat skräp. När de 4 dagarna hade gått så satte jag ut asken, som också hade legat i skåpet. Jag vred på ratten så långt det gick och gömde den under en gran i trädgården. Nästa dag och följande dagar var jag så spänd på vad som skulle hända, att jag inte kom mig för att göra något. Jag till och med sjukanmälde mig på jobbet och fick hitta på någon anledning till att jag var hemma som förklaring till min fru. Jag var ute och tittade på asken, som låg kvar, men den var så het att jag fick en brännblåsa i handen. Några dagar senare så växer jag vid 3-tiden på morgonen. Jag stiger upp och tar på mig, och går ut på stora vägen. Under en gatlampa en bit bort står han och väntar på mig. Han frågar om jag har ångrat mig eller om jag vill följa med. Jag förklarar att jag inte kan just nu för min fru och dotter. Jag behöver inte säga mera förrän han svarar att han vet om våra rutiner vad gäller arbete och skola. Vi kommer överens om att träffas på ängen klockan 9 följande morgon. Sedan skiljs vi åt. På morgonen när jag hade kört min fru till jobbet och var på väg hem så får jag se en person som står och vill ha lift. Till min förvåning ser jag att det är han som jag träffat i farkosten vid tidigare tillfällen, så jag stannar. Han går runt och öppnar bildörren på högersidan och kliver in och sätter sig. Jag fortsätter mot mitt hem, men han säger att vi ska åka förbi tills han säger ifrån att vi ska stanna. Efter en stund stannar vi, stiger ur och går ut på en äng. Han talar om när jag blir hämtad och ger mig en liten ask som jag ska ha på mig ett par dagar. Den är inte större än en tändsticksask, så jag kan lätt ha den i fickan. Sen undrar han om jag vill ta med mig några bilder på min familj som jag kan få behålla. Det kan väl gå bra, säger jag och frågar om jag kan få något som minne från hans hemplanet. Men det går inte, för han vill inte att det ska finnas några direkta bevis för deras existens. Inte ännu, tillägger han. Så en dag ska vi tydligen få veta att vi här på jorden inte är ensamma. Efter 10 minuter säger han att jag ska gå till bilen, för han blir hämtad nu. När jag har satt mig i bilen får jag se en stor, nästan oval boll som stannar någon meter över marken. I nästa sekund är han försvunnen, och bollen stiger hastigt lodrätt uppåt. Sedan stannar den och gör en sväng så att den befinner sig nästan framför och över mig, för att sen sakta glida iväg. Jag startar bilen och kör hemåt. När jag kommit förbi skogen, ser jag den igen. Då tänds ett ljus på undersidan av farkosten, och det blinkar till ett par gånger. Jag förstår att det är en hälsning, så jag blinkar tillbaka med mitt ljus. Det blinkar ytterligare en gång från farkosten, sen viker den av mot öster för att försvinna bakom några moln. Jag kör hem. Under dagen letar jag fram några foton på mina barn och min fru som jag lovade honom och lägger i ett kuvert. När den stora dagen är inne och min fru och mina barn kommit iväg till arbete och skola tidigt på morgonen, känner jag mig som ett barn som ska ut på sin första skolresa. Jag tar en snabb lunch, rakar mig och klär på mig rena kläder. Jag dricker en kopp te och tar ett par bullar. Sedan går jag en runda i huset. Jag stannar en stund i min dotters rum. Jag tittar på hennes leksaker och undrar om jag får se henne mer. Samma sak i min sons CCH, min fru och mitt sovrum. Jag kan knappt hålla tårarna tillbaka. Nu händer något underligt. Jag blir stel och börjar svettas. Samtidigt hör jag en röst långt bort att jag måste skynda mig. Jag tittar på klockan. Den är nästan 9:15. Jag går ut, tar bilen och kör mot mötesplatsen. När jag är framme så återkommer rösten, och den ber mig att gå ner till en sänka i slutet av ängen. Där står nu två personer, den ena är den jag träffat förut. Den andra är ny för mig, har en kåpa över huvudet, så jag ser inte ansiktet. Min vän, jag kallar honom så, säger att den här mannen ska stanna i mitt ställe tills jag kommer tillbaka. Varför då? Frågar jag. Du får inte bli rädd, men han är en exakt kopia av dig själv, både till utseende och sätt. Mannen tar av sig kåpan, och jag ryggar tillbaka en aning. Han är en exakt kopia av mig själv. Längd, kroppsbyggnad, utseende, allt är det samma. Men hur ska han kunna spela mig, utan att någon märker det? Med min egen röst ber han mig fråga om familj, arbete, ja, om allt. Jag frågar honom om han har varit på Azorerna, och i så fall vad han gjorde där och när det var. Jag frågar honom om mina barn och om allt som tänkas kan. Han svarar korrekt på alla frågor. Han säger att allt som jag kan göra, det kan han göra exakt likadant. Till slut blir jag övertygad. Han har en sorts overall på sig, och den ska jag ta på mig. Ja, vi ska helt enkelt byta kläder, inte ens mina underkläder får jag behålla. När vi bytt kläder, stoppar han ner handen i min jackficka och tar upp tobaken och rullapparaten. Han rullar en cigarett, tänder den och går mot bilen. Jag ropar åt honom att jag vill nog ha mitt rökverk med mig, men då svarar min vän att jag har i fickan. Och mycket riktigt, det ligger där. Det sista jag ser av min kopia är att han sätter sig i bilen och kör iväg. Jaha, vad ska hända nu då? Undrar jag. Vi väntar tills bussen har åkt förbi, sedan ger vi oss iväg. Strax efteråt kommer det mycket riktigt en buss på vägen, och den är snart borta. Kom, säger han. Då får jag se den där ovala bollen igen, den är några meter över oss. I nästa ögonblick är vi inne i den. Det är ett enda rum med två stolar och en massa instrument. Allting är helt vitt. Han ber mig sitta ner och luta mig tillbaka. För första gången känner jag att vi rör på oss, det är ungefär som att åka i ett flygplan. Det finns inga fönster, så man kan inte se ut. Jag har ingen aning om hur högt vi är, men vi har stannat. Så trycker han på en knapp och pekar på någon sorts tv-skärm. Jag får se min bil när den svänger upp på garageinfarten. Min kopia stiger ur och går in i huset. Han går ut igen och in i garaget, där han hämtar en stege. Den sätter han upp mot baksidan på huset och går upp på taket i tv-antennen, där han sätter dit en liten dosa. Sedan går han ner och in igen. Nu både hör och ser vi inifrån huset. Lika klart och tydligt som om vi själva var där. Han säger att allt är klart. Till min förvåning tar han fram en gryta ur skåpet och sätter på vatten. Han öppnar ett skåp där vi har bröd, brer sig ett par smörgåsar och börjar äta. Sedan slocknar tv-skärmen, och vi är på väg igen. Efter en stund tänds åter skärmen, men det är bara ett mörkt fält med en ljusare prick i mitten. Men allt eftersom jag tittar på skärmen blir pricken större och större, och jag ser att den börjar likna en jättestor farkost. Besöket på hemplaneten, 3 maj 1985. Den stora farkosten är flera hundra meter lång. Till slut ser jag bara en stor svart vägg med en öppning som vi passerar in igenom. Plötsligt blir allt ljust, det ser ut som en stor hangar och där finns redan ett tiotal av de här bubblorna som jag själv sitter i. Efter en stund så öppnas en lucka bakom oss. Vi går ut och fram mot en dörr som öppnas innan vi är framme vid den. Vi går in i en lång korridor och in genom en annan dörr. Vi kommer in i en stor sal med ett podium vid ena väggen och framför den massa fåtöljer och folk. Jag blir ombedd av min vän att sätta mig ner. Efter en stund så kommer det in en man och sätter sig vid podiet. Han hälsar oss välkomna och talar om varför vi är här, säger min vän. Vi upplyses om att vi är 15 stycken från jorden som ska visas runt på deras planet, för att sedan återvända och tänka över vad vi sett och om vi vill komma tillbaka igen. Sedan ber han oss sitta kvar på våra platser tills vi är framme. Det tar omkring 2 timmar, under tiden ska vi få lite förfriskningar. Nu kommer det in 15 stycken kvinnor, var och en med en bricka i händerna. En av dem kommer fram till mig och sätter ner brickan på ett bord. Jag får en mugg med te, 2 brödskivor med något slags kött och något som liknar våra gurkor. De är fantastiskt goda, påminner lite grann i smaken om kiwifrukt. Kvinnan i fråga sitter på en stol vid sidan om och bara stirrar på mig. När hon märker att jag blir en smula irriterad, tittar hon strax åt ett annat håll. Jag frågar henne om det går bra att röka här inne, och det går bra, säger hon. Själv säger hon att hon inte vet hur man gör. Hon har bara sett folk röka på filmer. Hon berättar att de ofta visar filmer som är tagna på jorden, annars hade de inte kunnat lära sig våra seder och vårt språk. Jag får reda på att vi 15 jordlingar representerar 15 olika språk, och att var och en av oss har fått en värdinna som lärt sig respektive språk och studerat landet i fråga. Det här verkar ju som rena turistresan, tänker jag. Hon säger det snarare är en studieresa, för att eventuellt senare återvända och bli bosatt. Jag frågar henne vart mannen som förde mig hit har tagit vägen. Han har gått över till ett annat skepp, men du får träffa honom igen. Men det här med att bli bosatt, hur ska det gå till? Det kan jag inte svara på, men för detta tillfället så ska du bo hos oss. Jag ingår i din värdfamilj, min far har du redan träffat och min mor får du träffa när vi kommer fram, och min syster får du träffa senare. Vi börjar prata om hennes hem och om hur det ser ut, och om deras vanor. Hon försvinner en stund men kommer strax tillbaka med en packe tidningar. Det ser ut som tidningar, men de är högst ovanliga. Innan hon visar mig dem så berättar hon att de också har skolor, fast lite mer avancerade än våra. Hon säger att de ligger nog en 500-600 år före oss i tiden. Vi har ett ämne som motsvarar ert fria val, och där får vi välja vad vi vill göra. I och med att jag sett så många filmer från er planet så valde jag att studera en människa, och jag ska säga dig att jag har studerat dig i över 30 år. 30 år, säger jag, hur har det gått till? Du ser ju inte ut att vara mer än omkring 30 år. Jag blir förvånad när hon säger att hon är 53 år. Hennes föräldrar är över 90 år. Men ändå så är jag ung i jämförelse med andra. Medelåldern för skolan ligger på 58 år, och jag slutar när jag är 62 år. Jag undrar hur hon kunde välja just mig av alla. Vi fick välja varsitt land på en karta. Jag stannade på ditt land, för det där med snö verkade intressant. Och ett barn skulle det vara, för jag skulle ju följa det i 35 år. Men att det blev du är faktiskt en slump. Jag fick studera en film som var tagen i ett lågland, det var dåligt väder, så det var inte så många barn ute. Filmen började ner i Skåne och fortsatte upp över Blekinge och in i Småland. När det gått en stund så fick jag se en sjö, och på sjön några figurer, så jag bad dem stanna där. Ni var 3 stycken och hade någon form av segel som ni åkte med i vinden. Du åkte upp på land och trillade och slog dig i ditt vänstra ben. Jag tyckte det såg så roligt ut, att jag sa, den väljer jag. Så nu vet du hur det hela började. Några dagar efter det att detta hade hänt, kommer du ihåg att det kom fram en flicka till dig och bad att få prata en stund med dig? Det var jag. Sedan har jag följt ditt liv ända fram till nu och ska göra det något år till. För snart är det som ni säger examen. Ritning på, kontakt kvinnan Jenny. Nu är vi strax framme, säger hon. Du får inte bli allt för besviken av vad du får se, men du har ju sett att vi är i stort sett lika er på jorden. I den staden jag bor i finns det inga höga hus utan bara små hus som påminner om det du själv bor i. Natur och atmosfär är nästan likadana. Klimatet är evig sommar, men med en del stormar. Vi har inga bilar som ni, vi åker omkring på små skivor av metall, när vi inte går eller ska åka några längre sträckor. Vi har sjöar och hav, sand och sten, ja, Du får ju själv se att det inte är någon större skillnad på våra planeter. Den största skillnaden är nog att du får se en sol och tre andra planeter som motsvarar er måne. Nu är det dags för oss att gå till de mindre skeppen, för detta stannar här. På vägen dit ska jag visa dig hur vår planet ser ut härifrån. Vi kommer in i ett rum med kala väggar, hon trycker på en knapp, ett fönster blir synligt i väggen, och där utanför får jag se ett jätteklot insvept i dimma utom på några ställen där det är fri sikt. Ja, men det är ju jorden, säger jag. Nej, men jag sa ju att det såg nästan likadant ut. Efter 10 minuter har vi landat på något som ser ut som ett av våra flygfält, fast där omgivet av sammanhängande byggnader på alla 4 sidorna. Vi går ut. Det känns varmt och skönt men betydligt fuktigare än hemma. Hon pekar på en liten plattform med 2 säten och säger att nu ska vi åka vidare på denna. Det är en gråaktig metallskiva, cirka 2 meter i diameter, 30 cm tjock och med en upphöjning i mitten. Vi sätter oss på sätena och hon sticker in en liten bricka som ser ut som våra kontokort i en springa på någon slags automat på en stolpe vid sidan av upphöjningen. Efter en sekund så lyfter vi cirka 1 meter från marken och börjar glida framåt i en hastighet som jag kan jämföra med en bil i stadstrafik. Vi närmar oss en byggnad som är lång och låg, och hon tar fram ett nytt kort när vi kommer till en stolpe strax innan huset. Ritning på. Flygande skiva. Nu öppnas en port och vi åker igenom. Utanför ser det ut som i ett sagoland, ljusgröna kullar, buskar och träd, men ännu syns inga byggnader eller vägar. Framför oss ligger en bergskedja, men även den är bevuxen med gräs och träd. Den verkar vara flera mil lång och ett par kilometer hög. Farten ökar något och vi är snart uppe på krönet. Den syn jag får se på andra sidan går knappast att beskriva. Jag har antagligen hamnat i paradiset. Långt där nere ligger en samling hus liksom i en dalgång i Alperna. En flod rinner spikrakt igenom hela dalen, med hus på båda sidor. På sluttningen ner blommar nästan alla träd i regnbågens färger, och på sluttningen mitt emot ser det ut som stora vinodlingar. Hon stannar skivan, vi stiger av och hon frågar vad jag tycker. Jag är stum och får inte fram ett enda ljud. Det jag känner kan inte beskrivas. Jag ryser av vällust inför vad jag ser, men till slut så svarar jag henne att det inte kan vara sant. Vi sätter oss ner i gräset, det riktigt skimrar av varje strå. Tror du att du skulle kunna stanna här och lämna allt bakom dig? Jag vet att du skulle vilja, men kan du? Troligen, om jag fick med mig en vän, svarar jag. Vi ska åka hit upp när vi varit nere och presenterat dig för min familj. Vi ska också ha något att äta och dricka, för vi har inte så många timmar på oss förrän du ska återvända till ditt hem. Jag tittar på min klocka. Och den är 12:00. Det här med tiden reder jag aldrig ut. Jag kan väl inte ha åkt så långt på ett par timmar. Skulle du ha färdats med era farkoster, så skulle det ha tagit över 110 år. Vi sätter oss på skivan igen och glider ner i dalen. Vi åker över floden till hus i den ena ändan av dalgången. Tydligen bor hon här. Vi stannar och går in. Jag måste säga att det förundrar mig lite att allting verkar så likt vårt jordiska. Huset är gjort av trä och sten, möblerna av trä och metall, det står några gula och vita blommor på ett bord. Jag ser en häll som antagligen är en spis. Jag blir visad in i ett rum som nästan är helt i rosa och blått. Vid ett bord sitter en äldre kvinna, det måste vara hennes mor. Jag hälsar och blir ombedd att sätta mig. Den äldre damen går ut, och min värdinna dukar fram tallrikar och glas, men bara till oss bägge. När vi suttit en stund så kommer 2 småväxta in. De ser så lustiga ut att jag skrattar till. Hon ber mig att inte göra det. De blir ledsna. De har ju också känslor precis som vi. I alla fall så äter vi en köttbit och mycket grönsaker och dricker en dryck som smakar gudomligt. När vi ätit färdigt så kommer de in med ett helt berg av olika frukter och mer av den fina drycken. När vi suttit och pratat en stund så är det dags att gå ut och titta på omgivningarna med alla dess rena och fina färger. Vi sätter oss på skivan och åker över nästa berg. Där nere ligger vad jag tror är en stor stad, men det var naturligtvis fel, det är deras industriområde. I en del av detsamma får jag inte komma in, det är där de tillverkar komponenter till sina skepp och andra maskiner. På andra ställen tillverkas möbler, tyger och sådant som används dagligen. Jag kan se att det finns hantverkare som arbetar med sina händer, men det mesta tillverkas i stora maskiner, av en typ där man stoppar in ett träd i ena änden och får ut ett färdigt skåp i den andra. När vi sett dessa industrier så åker vi en bit längre bort, till en stor farm där det produceras livsmedel.